Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag
alltså,
tycker
han kan
det är
för
dålig.
Fan vara bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Och välkomna till Mord mot mord, som idag sänder live, höll jag på att säga. Det gör vi inte så. Alltså, vi sitter ihop.
Vi sitter live.
Med varandra. Inte genom en
IRL.
IRL, just det.
Töntigaste delen av...
Av nätet.
Av...
av internet.
Töntigaste delen av Pirate Bay-rättegången. Är ju när de säger så här, när de säger så här, IRL, och då säger han så här, det är väl han Varg eller vad han heter. Han bara, vi föredrar att säga AFK, away from keyboard.
Oh, fy.
För att båda liven är riktigt lika verkliga.
Ah, ja.
Okay. Killar va?
Vi är i alla fall AFK.
Vi är AFK.
Och vi är...
Vi är i din säng.
Vi är i min säng. Så himla mysigt.
Det här är nästan ett av mina favoritställen att spela in nu.
Det är väldigt härligt.
Det får man ändå säga.
Det är väldigt, väldigt mysigt. Det är enormt mysigt.
Och snart kommer de ännu skönare, eftersom vi ska köpa en ny madrass till vår säng.
Just det, en poddanpassad.
Ja. Oh, tänk om vi kan ha en sån höj- och sänkbar.
Ja, det var exakt det jag tänkte.
Oh, shit.
Alltså det är typ den sjukaste.
Alltså, jag kommer ihåg när det kom.
Jag vet.
Alltså fan, det var det lyxigaste man kunde ha.
Vad var första gången du liksom stötte på det?
På en fest, hemmafest.
Ah, okej, jag gick till en affär. Alltså det var ju som Liseberg för oss.
Ja, men alltså det var så lyxigt. Det var så här hemma, var på hemmafest som man var i typ 7:an kanske, 8:an. Och så var det i någon föräldrars sovrum som alla liksom bara teståkte, fast inte på ett snuskigt sätt, utan
nej, men man behövde inte ens snuska sig. Det var det som var grejen. This is better than sex.
Verkligen. Men alltså jag skulle gärna vilja ha en sån, men då vill jag ha en TV i sovrummet, och det har inte vi.
Men nej, okej.
För allas bästa, och framförallt för min och Oskars relations bästa, för jag skulle alltid kolla på TV om
du
skulle, den.
Du hade ju aldrig lämnat ditt sovrum. Nej. Du kan stoppa den där inne.
Vet du, vi pratade faktiskt om det. Skulle man kunna ha en inne i garderoben, men det hänger för mycket kläder där.
Tur.
Mm. Så
mord mot mord.
Mord mot mord. ja,
en true crime podcast.
Ja,
med inramad av underbart, underbart pladder.
Gibberish. Ja, nej men,
väldigt mysigt att se dig.
Det är otroligt mysigt.
Det var länge sedan.
Det var innan jul.
Det var när vi gjorde Musikhjälpen.
Mm. Hoppas ni tittade på Musikhjälpen. Vi pratade, vi har inte pratat om Musikhjälpen efter.
Det var ju skitkul.
Det var jättemysigt.
Och vi var vakna.
Jag har typ inte varit så vaken. Vänta.
Du har inte varit vaken så sent.
Så sent.
Nej.
Sen innan jag blev gravid.
Jag tyckte också synd om, jag tyckte också synd om dig. För att du inte kunde pumpa dina ja, bröst.
De var mjölkstinna.
Ja, det var jättehemskt. Det var det första du sa till mig när du kom hit ifrån. Jag har så ont.
Men
vad som helst, vad gör man inte för content?
hade jag verkligen gjort vad som helst för content, då hade jag pumpat inne i buren.
Då hade du fortsatt maratonsändning.
Exakt.
Du vet vad, då hade du liksom låtit Musikhjälpen fortsätta, men bara med dig och mig, alltså en hel vecka till.
Exakt. Hur länge kan Anna hålla sig från att, eller just det, jag skulle pumpa. Whatever. Det var i alla fall väldigt kul, tycker jag.
Det var så roligt. Mm. Och apropå Musikhjälpen, så hade ju vi en
bössa.
Vi kanske ska kolla,
ja,
vad den landade på.
Jag gjorde det här om dagen. eller häromdagen, innan jul.
Kolla du. Mm. Vi hade ju en bössa för Musikhjälpen där vi tillsammans med er samlade in pengar till årets tema som är ju att alla har rätt till, eller alla ska ha rätt till sjukvård. Och vi sa att om vi får över 25 000
sa vi, va?
Så sa vi att vi ska göra en livesändning i Facebookgruppen som vi också spelar in och släpper som ett extra avsnitt.
Mm.
Vi kommer att känna något fall, vi kommer kunna svara på lite frågor, lite sådär. Och hur mycket landade vi på? Det kan vi inte se längre.
Jag håller på att leta efter urlen.
Bossan.
Just.
Punkt Musikhjälpen.
Jag kastade om dem här. Du. Ska vi se om vi kan se. Tack för ditt engagemang, vi är snart tillbaka.
Nu vi kan inte se. Men vad var det när du kollade sist då?
Det var typ, kan det varit 37?
Ja, det tror jag att det kan vara. Jag tror att vi var över liksom 35 när typ Musikhjälpen var slut.
Det kan vi inte säga. Men jag skulle tro att det var typ 37 eller något sånt där.
Det är ju otroligt.
Vi säger att vi hamnade på 77.
Tänk att ni samlade in 177 miljoner kronor till Musikhjälpen.
Miljoner dollar.
Miljoner pund.
Nej men vi var jag tror det var typ 37 sist jag kollade.
Din mikrofonteknik nu är otrolig.
Tack. Jag tror det var typ 37
och det är ju och det var otroligt mycket pengar. Vi är så glada för det och vi är så glada för att ni ville liksom vara med oss och samla in.
Verkligen.
Och fick göra oss så himla stolta så vi kunde skryta om er i när vi var med. Men det innebär ju också att vi har klarat målet.
Ja. Så vi ska ha en livesändning.
Japp.
Och då tunar ni in.
Japp.
I vår Facebookgrupp. Det kommer en liten AV. I vår Facebookgrupp som heter Mord mot mord podcast. Och där den 26 februari 18.00 kommer vi att sända live med er.
Japp. Boka in det.
Boka in det.
I kalendrarna.
Och är ni som en del människor är, sådana som inte vill vara med i Facebookgrupper av olika anledningar, eller kanske inte ens har Facebook.
Nej, det kanske man inte har.
Så kommer vi spela in det.
Ja, och släppa det. Och det vet vi inte. Vi vet inte riktigt när det kommer komma i podcastfeeden, kan vi säga. Men
det kommer komma.
Det kommer komma lite längre fram. Mm. När ni minst anar det som en extra present.
Exakt. Då är det där.
Då är det där. Men 26 februari 18.00 en god AV med oss två.
Jajamän. Be there och be square.
Fy fan vad mysigt.
Väldigt mysigt.
Det kommer bli toppen. Mm. Annars då?
Annars cool, chill. Annars själv då?
Men det är bra.
Ja, mysigt.
Din kille kommer hem nu tror jag.
Ja,
vi har ju anlitat min man som nanny.
Mm.
Han gör ju ett otroligt jobb.
Verkligen, han är väldigt engagerad.
Han kommer ju vara helt utmattad när han kommer hem.
Sigrid också.
Ja, ja men det är för sig bra.
Det är väldigt bra. Men vi gillar ju att leka med henne väldigt mycket. Eller liksom köra slut hennes energi på eftermiddagen så att hon sover sen.
Det känns som att det är ett bra föräldraknep.
Det är ett bra föräldraknep. Ja. Och liksom redan så tidigt, jag trodde inte det var viktigt så tidigt.
Nej.
Men det funkar.
Ja.
Igår sov hon hela natten.
Nej. Mm.
Det var otroligt. Klockan 10, eller hon somnade tidigare, men så vaknade hon till vid 10. Sen sov hon till 7 i morse.
Du måste ha varit så glad.
Jag vaknade då typ varje timme för att jag bara, hallå Sigrid? Perfekt. Så jag väckte henne varje timme. Men hon sov hela natten. Nej men det var fantastiskt.
Ombytta roller.
Verkligen.
Din hallå. Lilla jävel.
Payback is a bitch. Nej men så det var underbart.
Bra, jag är glad för din skull.
Tack.
Det gläder mig.
Men ja, nej men det är nice.
Har du något att tipsa om?
Nej, typ inte alltså. Jo, alltså vet du, eller så här. Jag lyssnade på en P1-dokumentär. Eller var det P3-dokumentär?
Det kan du inte fråga mig.
Om Therese Johansson Rojo.
Det är en P3-dokumentär. Ja, de har släppt den den har varit en serie innan.
Exakt, och nu är det ett helt avsnitt. Och jag lyssnade på den i fredags.
Det är så jävla sorgligt.
Den är så sorglig. Jag har lyssnat på det förut. Men nu då så låg den högst upp i feeden igen. För att de då, precis som du sa, gjort det i ett avsnitt. Det är så sorgligt. Det är så otroligt sorgligt.
Ja, det är fruktansvärt sorgligt, verkligen.
Men den är ju som alla P3-dokumentärer.
Otroligt bra journalistisk. Har du sett att Petri har släppt en, att de gör nu Petri Krim?
Nej.
Det är ju Eva-Lisa heter hon väl, som gjorde Spårlöst. den som var med i första säsongen av Spårlöst.
Okay.
Och typ var med och grävde. Hon är typ grävande journalist. Hon har jobbat på SVT och sådär också.
Kul.
Så att de är typ såhär, de ska göra liksom om ganska så stora pågående fall. Så just nu gör de då den här kidnappningen av artisten.
Ah, ja.
Så det är ju liksom inte riktigt samma sak som vi gör kanske.
inte riktigt.
Men Petri Krim i alla fall.
Kul. Jag började faktiskt titta på den nya Netflix-serien om Night Stalker.
Ah, just Ramirez. Det. Hur känns
Richard
det?
Ramirez.
Richard Ramirez.
Ja, men det var, det blev liksom lite, det var när jag var inte där mentalt så att säga. Men den kommer nog vara bra. Absolut. Det är så obehagligt. Det är bara, man glömmer bort liksom,
det är de här
jävlarna.
Ja, men också de här jävlarna som attackerar i folks hem.
Ja, alltså i hemmen, och det de säger typ i första scenen. Jag just det här på att han
kul att du bara så.
Men jag såg typ 10 minuter.
Du bara gingen gick så här, trailern.
Det var ganska bra. För annars brukar man alltid vilja hoppa över intro.
Ja, men nu
men det är
du.
Vissa som man inte vill, typ Big Little Lies vill man höra hela intro. True Blood vill man höra hela introt. True Detective.
Japp. Ja, vet vilket man verkligen vill hoppa över introt. Alltså aldrig hoppat så snabbt. The Crown.
Jag kollar inte.
Alltså det är alltså det längsta, ja, och det tråkigaste. Det är vidrigt.
Nej, men det som är så läskigt, dels att med hemmet och som då med Richard Ramirez, att han då liksom, att man förstår ganska tidigt att han liksom får en kick av att se skräcken i deras ögon, för att han liksom hade då typ en av de första morden är ju att han mördar en det är två tjejer som bor ihop, så mördar han den ena, det. Men han skrämmer bara den andra.
Ja, det är fan.
Alltså du vet, det är bara väldigt läskigt med sådana människor. Så att,
det är,
jag
det är
tänker
verkligen
att,
sant.
Jag, nu har jag inte sett hela. Jag dämpar bara belysningen lite. Det kanske blir lite välmörkt. Nu har jag inte sett hela, men jag tänker att
du ska
våra poddlyssnare kommer säkert gilla den.
Jag har sett att de är redan igång och diskuterar den. Men den, man kommer ju se.
Den kommer man ju se.
Så är det ju. Jag har ett litet boktips kanske. Nu ska vi se. Var det 2 veckor sedan som jag gjorde det här mexikanska fallet med Karen som blev kidnappad och hennes Miriam, hennes mamma Miriam. Jag läste en bok som heter En bön för de stulna, som har liksom lite grann samma fruktansvärda tema, det vill säga typ hur kartellernas vad de gör och hur det påverkar helt vanliga människor som bor i Mexiko. Och det handlar då helt enkelt om att så här, det är en författare har varit i Mexiko och typ intervjuat kvinnor som sitter i fängelse, som är typ bara helt liksom kvinnor som lever fritt, kvinnor som är typ gifta med kartellmedlemmar, och då skrivit en bok som utifrån typ ett kvinnligt perspektiv handlar om hur det är att leva i ett land där det finns alltid finns en risk att om du typ uppfattas som vacker så kommer du antagligen bli kidnappad av kartellmedlemmar och typ använd som sexslav.
Usch, fan.
Och det är liksom de stulna. Den var fruktansvärt sorglig, men jättebra och otroligt bra skriven. En bön för de stulna.
Bra tips.
Anna.
Karin Londré.
Hur går det för dig med din internetshopping?
Du, det går så bra. För nu har jag ytterligare en person att handla åt. Lilla Sigrid.
Då kanske det är extra viktigt för dig att använda dig av Refunder, eftersom Refunder ger dig pengar tillbaka när du köper saker på nätet.
Jag vet, det är så otroligt att det funkar så. Och du som mord mot mord-lyssnare, om du signar upp dig på refunder.se och blir medlem där och gör ett köp inom 2 veckor, så får du inte bara den återbäringen som du skulle få, utan du får dubbel återbäring.
Så dubbla pengar tillbaka.
Ja.
Och så glöm inte att ladda ner Refunder-knappen, så hjälper den dig att se var du kan få pengar tillbaka på dina internetköp.
Exakt.
Och så ses vi sen.
Det gör vi. Den här veckan så ska jag berätta om en man som är dömd till 18 efterföljande livstider.
Åh, jävlar.
För 22 mord och 3 mordförsök. Men somliga, vissa säger att han kanske bär så många som 400 människoliv på sitt samvete.
Oj. Kul, Anna.
We're in.
Det blev ett rakt slag i magen.
Det blev det.
Ja.
Idag ska jag då berätta om Charles Cullen.
Ja, känner igen.
Han föddes den 22 februari 1960 i West Orange i New Jersey i USA. Han var den yngsta brorsan i en syskonskara på 8 barn. Och när han var bara 7 månader gammal så avled Charles pappa Edmund, som hade arbetat som chaufför och försörjt familjen. När han avled då så lämnade han mamman Florence, som då under hela deras äktenskap och antagligen under hela sitt liv, eller sitt vuxna liv, liksom inte haft ett jobb, utan hon var då
homemaker.
Precis. Så hon blir då ensam med 8 barn, vilket ju är typ, alltså bara att ha 8 barn när man är 2 känns ju som det nej, värsta typ man kan tänka
bara
sig.
Bara att typ förlora den man lever med.
Ja, nej, verkligen. Punkt.
Och sen så bara, nu, inte nog med att du måste typ överleva det, du måste ta hand om 8 de
barn.
Här.
Nej, men det är så.
Det här lilla nästa fotbollslaget.
Hur många är det ett fotbollslag? 12 eller?
11 man va? Ja. Fast man måste avbyta det med. Alltså det
blir väl 14.
Men ett halvt fotbollslag. Ja.
Han beskriver sin uppväxt som eländig och han har berättat att han blev mobbad av både klasskompisar och typ sina syskons vänner och pojkvänner och sådär. Så han mår liksom, han mådde inte bra under sin uppväxt. När han var 9 år gammal så försökte han begå självmord för första gången.
Oj, jävlar.
Och han gjorde det genom att dricka olika kemiska vätskor från något sånt kemisätt. Så läskigt.
Usch, vad sorgligt.
När han var 17 år gammal så skulle nästa tragedi i hans liv hända. Och då var det hans mamma som vid tillfället, när han var 17, var då 60 år gammal. Då omkom hon i en bilolycka. Så som 17-åring då blir han totalt. Han blev föräldralös. Och han har liksom haft det tufft liksom. Efter hans mammas bortgång så bestämmer han sig för att han hoppar av skolan och söker sig istället till den amerikanska militären. Så han går igenom massa olika tester och till slut får han tjänst ombord på ubåten USS Woodrow Wilson.
Okej.
Okay. Jag tänkte på det när jag ska där. Har jag berättat om när vi var på väg för att besöka en ubåt?
Jag vet inte. Berätta igen i sådana fall.
Den låg vid Sjöhistoriska museet här i Stockholm, ute på Djurgården. Så cyklade vi och så ramlade jag. Så jag var så skärrad över, jag slog alltså upp hela mitt ben. Så jag gick aldrig ner i ubåten och till this day, så min syster då som var, jag var kanske typ 5 och hon var 10. Hon fick gå ner själv, för jag tvingade pappa att sitta kvar och trösta mig. Men jag ångrar det fortfarande att jag inte bara bet ihop.
Jag måste säga att ubåtar är typ bland det läskigaste jag kan tänka mig.
Det är så läskigt.
Alltså jag tror att det är både den här kombinationen av att det är så liksom
instängt
och att jag är ju väldigt rädd för under vattnet.
Jag med. Och du vet alla djur som lever där och
jag vill inte veta. Innan när du och jag och Marcus var ute och gick, vi gick förbi bara ställa de fiskar och olika cyklar.
Jag hörde att du ville börja prata om
det. Jag tycker att det var så läskigt.
Men jag tycker är sjukt är att folk...
Det var ändå voice. Jag blev rädd för voice
i vattnet. Kan folk sluta slänga elsparkcyklar i vattnet?
Ja, det är faktiskt sinnessjukt.
Det är helt sinnessjukt. Vad gör folk?
Hur kan man ens slänga en voy? Det är så roligt att åka voy.
Okay. Han hamnar i alla fall i lite så här konstiga situationer ombord Woodrow Wilson. Så han liksom passar inte riktigt in där heller. Bland annat så kom hans överordnade ombord på honom när han var iklädd typ en kirurg outfit, fast han inte hade någonting med läkarvården ombord att göra. När han höll på, alltså han var iklädd det här när han höll på att undersöka missiler.
Oj, så ett otroligt speciell kink.
Ja, men folk började typ misstänka att han så här fifflade med dem. För att han hade handskar,
kirurgmask.
Alltså, jag tror inte det finns något bevis för det, men folk tyckte han var märklig.
Han var strange. Liksom.
Och miljön, alltså jag fattar typ inte riktigt. Han mår jättedåligt ombord liksom. Och han blir utsatt för mobbing även där. Så att 1984 försöker han begå självmord igen. Och
hur gammal är han nu?
84, han är 24 år.
Ja.
Och efter, jag vet inte om, jag tror det var väl inte bara, det var väl liksom inte bara det här självmordsförsöket, men han blir så småningom avskedad på grund av medicinska anledningar. Det framgår liksom inte. Så att 1984 så ja, slutar han vara i militären. Mm. Så när han väl har lämnat där så bestämmer sig för att han vill plugga, och han blir uppmuntrad av någon, tror jag, alltså, som har jobbat med honom i militären, att han ska söka till sjuksköterskelinjen.
De bara, du har ju den outfiten.
Exakt. Du får ta med den här om du bara slutar. Men han bestämmer sig, han blir i alla fall uppmuntrad av någon, som jag tror var det, att läsa tre. Så han bestämmer sig, okej, okay, men jag köper det. Och så kommer han in på Mountainside Hospital Nursing, School of Nursing i Montclair i New Jersey. Mm. När han är klar med utbildningen så får han ett jobb på ett sjukhus i Livingston i New Jersey som heter St. Barnabas Medical Center. Och där jobbar han på brännskadeavdelningen, och enligt utsagor så gör han ett väldigt bra jobb. Han är duktig kliniker, och det kommer han liksom vara alltid. Så nu är vi då framme vid typ 1986, och då på det privata planet så har då han träffat en kvinna som heter Adrienne Baum. Och de två gifte sig, och inom kort får de sin första dotter som de döper till Shauna. När jag läste så läste jag först att hon hette Sauna, vilket jag tyckte var kul, men hon heter Shauna. Den 15 december 2003 grips Charles Cullen. Och då kommer en otroligt hemsk och läskig historia att unravel.
Så han har fortsatt vara med henne hela tiden? Det får jag reda på.
Det kommer du få reda på, yeah. Men svaret är nej.
Okej, okay. Spoiler. Okej, okay,
poo. Okay. Allting börjar, eller slutet börjar.
Det börjar.
Det börjar. Jag börjar. När en man vid namn Steven Marcus, som arbetar som toxikolog på Rutgers University i New Jersey. Han jobbar på deras giftavdelning. Han får höra att en person i hans team har blivit kontaktad av ett sjukhus som heter Somerset som ligger i New Jersey med lite frågor om en möjlig förgiftning.
Okay.
För en patient på Somerset har påvisat rester av en hjärtmedicin vid namn digoxin, trots att hen inte har några hjärtfel.
Okay.
Och den här medicinen är jättebra för folk som har hjärtproblem, men har man inte det och får den här så kan den istället ställa till med otroligt. Man kan bli väldigt sjuk. Personen som ringer då till Stevens kollega undrar om det finns liksom något annat, du vet, örter. De frågar om typ ett koreanskt te, om de tror att de här örterna kan ge samma utslag på testerna som digoxin gör. Men Steven och hans kollegor vet inte det, men de direkt bara, det låter inte särskilt troligt att det skulle vara så. Så Steven Marcus, han har liksom jag och många av våra lyssnare en förkärlek till kriminalromaner.
Yeah.
Och har typ kanske en liten önskan om att vara detektiv.
Jag fattar.
Och av kanske just den anledningen så reagerar han snabbare på den här förfrågan än vad andra skulle ha gjort.
Han är såhär, det är något mysterium. Ja. Ett brott kan ha begåtts.
Exakt. Yes. Så han pekar tidigt på att det här är någon som förmodligen, alltså uppsåtligt har gett digoxin till patienten trots att hen inte behövde det. Och att den här personen som har gjort det måste ha jobbat nära patienten. Eller liksom, ja. Och trots hans varningar så tycker liksom, eller så här, sjukhusledningen tycker att han är pain in the ass bara.
Ah.
De bara så här, sluta, nej det är inget konstigt här, titta bort, kom inte hit, typ så. Han står på sig liksom, och bara så här, jag tycker ni måste polisanmäla det här, han liksom typ gör världens grej av det. Och i samma veva som att Steven har börjat misstänka att det är något fishy på samma sätt, så är det en annan läkare som också får red flags. Om samma sjukhus. Så med båda deras liksom red alerts och med information om att det är två personer, för det är nämligen den här andra läkaren, för då hör man, det är en annan patient som har dött
på liknande sätt.
Så det finns också flera andra varningsklockor där det är personer som har fått fel dosering av insulin och blivit jättesjuka och det och typ av, vet, det finns mycket som är fel.
Ja, mycket så som skulle kunna vara så malpractice.
Ja.
Men är väldigt grova misstag.
Exakt.
Liksom. Ja, jag fattar.
Så precis, de kommer till slutsatsen att det måste vara någon som antingen är fett dålig på sitt jobb.
Ja, och då är det bra om vi vet det också.
Då är det bra om vi vet det. Mm. Eller så är det någon som helt uppsåtligt liksom ger patienter fel medicin så att de får hjärtsvikt och dör av det.
Oh.
Så då tvingas liksom sjukhuset helt... De tvingas att koppla in polisen. Och man, som jag förstår det så leds man till Charleskallen av att liksom, man börjar kolla igenom de drabbade patienternas journaler och ser vilka som har liksom, arbetat nära dem. Och Charleskallen har inte alltid varit deras sjukskötare utan han har ibland liksom, behandlat en patient som ligger i samma rum som den som sen har avlidit. Och men den gemensamma nämnaren blir i alla fall Charleskallen i alla fall. Så att, men de har ju liksom inga konkreta bevis mer bara än att så här, okej, det är suspekt.
Ah.
Så de tar hjälp av en kollega som också har blivit vän till Charles som heter Ann och de utrustar henne med avlyssningsmaterial.
Yep.
Men han är jättemycket på sin vakt. Och hon typ så här, du vet, försöker bara prata och allt så här, försöka locka fram någonting hos honom.
Ah.
Men han säger ingenting. Till slut så börjar hon liksom ställa honom mer och mer mot väggen och typ säger rakt ut bara så här, polisen misstänker att det är du som har gjort det här. Är det du som har gjort det? Och han är bara så här, nej. Och hon typ uppmuntrar honom att anmäla sig själv, vilket han ju inte gör. Men som sagt, den 15 december 2003 tycker sig polisen ha tillräckligt mycket bevis för att gripa honom i alla fall. Och då, jag tror att de typ har så här, haft honom under undervakning, övervakning. Under eller över eller sidan.
De har vakat över honom.
Exakt. Så han grips då nästan ett halvår efter att Steven Marcus har flaggat för att...
Det är så farligt ju.
Och man, liksom, det finns mycket som tyder på att det är folk som har hunnit dö
under tiden
för att de liksom inte lyssnade tidigare. Sjukhusledningen.
Usch.
Så utöver att polisen förhör Charles så får då också Steven Marcus, alltså vår detektiv toxikolog, han får lov att sitta ner med honom och så här gå igenom typ alla märkliga saker som har hänt runt honom.
Gud, så speciellt att de gav honom det jobbet.
Men jag tror att det handlar om att han, du vet,
han talar samma språk och
så
här.
Så två dagar efter att han har gripits så erkänner han till slut.
Till Steven Marcus?
Det är lite oklart. Ja, men alltså, och enligt en av mina källor så verkar det som att det är typ Steven Marcus som har satt ut honom.
Men en annan, så de andra är lite mer.
Jag har valt att gå mer på att det är Steven Marcus.
Yep.
För att jag tycker det känns mest spännande. Så. Och Steven Marcus, typ, det känns som att han tycker det också. Så
ja,
att,
kul.
Så han erkänner i alla fall upp till 40 fall. Mord. Och när man börjar backtracka...
Det är så många.
Ja, det är så många. Och det är 40 stycken, det är de 40 stycken som han kommer liksom ihåg. Exakt. Och har så här liksom detaljer kring.
För är det här typ 20 år?
Det är 16 år. Och när man börjar backtracka de här 16 åren inom sjukvården så har han under 16 år haft anställning på 10 olika sjukhus.
Ah, panik alltså.
Och när man kollar igenom då alla hans anställningar så upptäcker man flera, liksom, väldigt många misstänkta dödsfall. Och när han skriver på en plea deal, eller han skriver på en plea deal, och en del av det avtalet är då att han ska berätta
om offer. Liksom.
Om offren, så att de anhöriga liksom kan veta att så här, okej, okay, men det var inte... det sägs då i en av källorna, och så här tror jag att det var.
Mm.
Eller jag har valt att tro att det
är.
Att Steven Marcus säger så här, okej, okay, vi har den här patient A här.
Yeah.
Patient A lider inte av någonting med hjärtfel, men den har digoxin i bla bla bla. Så vi tror att du har mördat honom.
Har du det?
Har du det? Då är han kanske så här, ja eller nej. Lite så.
Så 40 han går personer, igenom dem liksom.
Mm. 40 personer kommer han erkänna. Hans första mord skedde på St. Barnabas, som var då hans första tjänst, redan 1988. Och det offret var en 72-årig man vid namn John Django.
Mm.
Och han hade dött av en märklig allergisk reaktion. Och det ska visa sig att han hade fått något som heter Steven Johnson syndrome, som var en reaktion på en viss medicin. Och den här, det är inte vanligt att det händer, men det är heller inte så ovanligt att man kanske nödvändigtvis säger att det här är något.
Det här är ett solklart mord.
Exakt.
Nej.
Och han begår flera mord på St. Barnabas. Där är, det är hans längsta anställning. Han är där 1992. Och då säger han upp sig för att sjukhusledningen har börjat undersöka dropppåsar som är kontaminerade. De inser att så här, det är något som inte stämmer. Så de börjar utreda. Och innan de liksom hinner komma på att det är han,
så drar han.
Så drar han. Mm. Och då hamnar han på Warren sjukhuset i Phillipsburg, där han mördat åtminstone 3 kvinnor. Och en av de här kvinnorna ska berätta för sin familj om en märklig och misstänkt sjukskötare som liksom smyger omkring på avdelningen precis innan hon dör. Där hinner han också sluta innan de avslöjar honom. Och han fortsätter på samma bana. Liksom. Han tar ett jobb, för det verkar tydligen ha varit brist på sjuksköterskor under den här perioden i New Jersey och i de liksom delstaterna där han befinner sig. Så att han tar ett jobb, mördar flera människor och sen byter han jobb innan han hinner åka fast. Och så fort han liksom märker att de kanske börjar närma sig honom, så är det typ att han bara, I'm out of here, och tar ett nytt jobb.
Det är så läskigt att det tar slut där. Mm. Alltså att liksom man inte fortsätter.
Nej.
Eller typ senare kommer fram, ah, men det var nog han, så att då kanske vi borde höra av oss till någon jävla medical board. Typ.
Exakt. Och hans privatliv fortsätter, precis som liksom hela hans liv egentligen, vara typ ganska shaky. Han och hans fru då separerade 1993, efter att de liksom har börjat glida ifrån varandra ganska tidigt. De typ slutar dela sovrum jättetidigt in i deras äktenskap och du vet sånt där. Hon inser också att, jag vet inte om det här är sant, men hon säger att han misshandlade deras gemensamma hundar och du vet att hon liksom, han bara blev en helt annan person.
Usch.
Så att han har skilt sig, och samma år som de skiljer sig så börjar han också följa efter sin kollega, alltså stalka henne. Och vid ett tillfälle bryter han sig in i hennes hem när hon och hennes son ligger och sover. Och det händer ingenting då, men till slut så åker han fast för det.
Alltså han har gripits för det innan.
Men bara villkorlig dom 1 år.
Oh my god. Alltså förlåt. Men också bara, man har ändå kommit ganska långt om man har brutit sig in hos någon. Nej, när de alltså, ligger och sover med sitt barn.
Det är så jävla läskigt.
Oh.
Så efter att han har fått den där villkorliga domen så försöker han begå självmord igen. Och han, det verkar som att han liksom ganska, inte ofta ska jag inte säga, men han försöker begå själv, alltså han försöker ta sitt liv
flera gånger.
Vilket är ju jättehemskt. Han, uppenbarligen mår han ju inte bra. Men liksom, det är ju verkligen inte...
Två saker i huvudet samtidigt där, ja.
Exakt. Ja. Så han erkänner 40 mord på tidigare patienter. Och kan säga att det då är de 40 patienterna som han liksom minns detaljer kring. Han vägrar att se sig själv som seriemördare. Och han tar då som sagt en plea deal.
Där vad säger han att motivet är?
Jag kommer till det. Han döms för 22 mord och 3 mordförsök i olika delstater och får 18 efterföljande livstider då.
Alltså jävlar.
Under någon av rättegångarna, för det är då i olika counties. Jag fattar inte riktigt hur systemet
är. Så då har man olika rättegångar.
Exakt. Och under någon så börjar han alltså käfta emot med domaren så mycket så att de till slut får sätta munkavle på honom. Alltså han var, det är helt sjukt i alla fall. Sådana här människor. Ja. Han säger då att motivet för att han mördar personerna är för att han vill hjälpa dem. Han vill inte att de ska behöva genomgå en smärtsam död eller låta sjukhuset typ utsätta dem för, eller han vill inte låta han vill inte att sjukhuset gör dem till paket eller du vet så innan de sen ändå ska dö. Så han tycker liksom att det är liksom barmhärtighetsakt.
Det är klassiskt den Angel of Death grejen.
Exakt. Liksom. Det är bara det att alla hans offer var inte döende, utan en av hans yngsta offer var då 21 år gammal.
Nej.
Och han, den killen som hette Michael T. Strenko, han var 21 år gammal och han led av en autoimmun sjukdom, men det var liksom inte något dödligt. Och han hade gjort en operation när han tog bort sin njure och han var precis på väg och liksom, han skulle återhämta sig jättefint från det, men då dör istället under
21 år gammal.
Ja, är det så sorgligt. Vissa har då teorier om att hans behov hans motiv för att mörda andra människor eller hans behov kan man väl säga då var för att han själv inte lyckades ta sitt egna typ.
Just det.
Vad vet man om det? Jag har ingen aning. Alltså, men det finns liksom folk som spekulerar i att det är någon sån, kan jag inte ta mitt egna liv ska jag i alla fall ta andras liv. Typ så. Troligtvis så kunde han hålla på så länge som han gjorde eftersom han bytte jobb så ofta. Men också för att och det här tycker jag är väldigt problematiskt, man tror att en del sjukhus där han jobbade visste att, inte nödvändigtvis att det var han, men visste att det hände såna här saker, men de ville inte lyfta det för de var rädda för att bli stämda av alltså den avlidna personens familj. Alltså för hela liksom att man kan stämma folk alltså, till USA, höger och vänster i USA.
You fucking maniacs alltså.
Så det är ju sjukt. Så man tror då att många sjukhusledningar typ mörkar allting för att de är rädda att de ska bli stämda på svin mycket pengar.
Kommer du ihåg att det var så här i Dr. Death?
Ja, just det.
Där var det ju också så att man typ, han var ju, det är ju första säsongen, det är en podd. Första säsongen av Dr. Death, då är det ju att han är ju, det är liksom han är väl typ kirurg. Som jag begår hur mycket misstag som helst. Och just det här att man typ inte vill ta upp det.
Nej.
För att man vill inte ta det ansvaret. Och man är också kanske ganska ofta typ ett privat sjukhus. Och man vill inte få dåligt rykte.
Nej. Är det så jävla hemskt?
Ja, det är ju fan vidrigt.
Så en positiv sak om man ska säga var att det var några delstater, bland annat New Jersey, som efter att han har lagt fast införde en ny lag att sjukhusen kunde rapportera in såna här händelser konfidentiellt till Department of Health, så kunde de göra utredningar liksom under radarn, så att de fick fast personer som gör såna här saker. Alltså, jag ska inte säga att det liksom händer, men att de kunde utreda fel utan att anhöriga fick reda på det.
Nej, vet,
det är superproblematiskt.
Alltså ja, verkligen.
Det kanske är bra att man...
Alltså det är ju
det jag menar, så jag vet inte om det är positivt eller inte. Men liksom just det, alltså man vill ju att det bara allting ska vara out in the open så att det sker liksom alltså, rätt säkert. Ja. Men,
nej, men exakt. Problemet är typ för grundläggande. Mm. Att det blir lite så liksom plåster på ett skotthål.
Ja, exakt så.
Jävlar vad sjukt.
Ja, och tyvärr så... Jag tror inte jag hinner berätta alla... offer, men i en artikel som heter A List of Charles Cullens Victims in New Jersey från ABC Local som återfinns på Murderpedia, som vi då länkar till i vår Facebookgrupp, så finns alla hans bekräftade offer och lite information om dem.
Åh, fy fan vad sorgligt.
Väldigt sorgligt. Och utöver Murderpedia så har jag då såklart använt mig av Wikipedia. Jag har sett ett avsnitt på Netflix av serien Nurses Who Kill och avsnittet heter kort och gott Charles Cullen. Och jag har lyssnat på podden True Crime All The Time där avsnittet också heter just Charles Cullen. Och så har jag läst en lista på Ranker skriven av Kat McAuliffe som heter The Serial Killer Male Nurse Accused of Murdering More Than 300 Patients samt en sammanställning av ett 60 Minutes på ABC News som heter Angel of Death Killer Nurse But Not Nej. Ja, det, jag har missat ett ord någonstans. Jag skriver Angel of Death Killer Nurse Stopped But Not Soon Enough.
Åh, gud vad sorgligt. Alltså det är så jävla läskigt när det är i sjukvården.
Det är så läskigt för det är där man ska känna sig trygg.
Ja.
Och sen så det är så jävla sjukt.
Har du lyssnat på andra säsongen av Dr. Death?
Nej, jag har inte gjort det.
Alltså det handlar ju om en cancerläkare som driver liksom egen mottagning och är verkligen så här, du vet, in it for the cash på ett sånt sätt som, alltså man får panik verkligen.
Det är så jävla hemskt.
Åh, vad sorgligt.
Ja.
Tack för den här jättesorgliga historien. Tack. 1988 får Feridoin och Shule Jabari en dotter och döper henne till Reane. Hon växer upp med sina föräldrar och sina två systrar i Teheran som förstås är Irans huvudstad. Reane är liksom så här en skötsam tjej. Hon har typ, alltså kvinnor är ju liksom väldigt styrda. Det finns ju liksom myndigheter eller typ statliga människor som typ är som jobbar med att se till att kvinnor typ har heltäckande slöja och sånt där. Och hon har liksom aldrig några problem med den typen av myndigheter. Hennes föräldrar har aldrig några problem med henne heller. Men hon är liksom så här, hon är en väldigt stark och smart och orädd tjej och är också väldigt så här konstnärlig. Under sin uppväxt så gillar hon att måla och så gillar hon redan från tidig ålder så här inredning och design och sånt. Mm-hmm. Hon kommer att läsa informatik.
Mm-hmm.
Vilket är Nog kanske typ inte informatics på engelska. Det verkar som att i Sverige skulle man typ räkna in det typ i systemvetenskap, mm, men typ att det är så tvärvetenskapligt.
Okay.
Men det liksom verkar handla som datahantering och sånt. Hon pluggar alltså det.
Data som data man samlar in, ja, inte exakt. Dator.
Exakt, inte dator utan data. Så att hon pluggar det, men jobbar extra på typ en byrå som jobbar med inredning.
Mm.
Så hon drömmer då om att bli inredningsarkitekt.
Mm.
Och i början av juli 2007, när Ariane är 19 år gammal och på tredje året på sin utbildning, sitter hon på ett café i Teheran och pratar i sin mobil. Och hon pratar då om inredning. Jag antar typ att det är ett jobbsamtal, helt enkelt. Och när hon lägger på så kommer...
But no, we're going to use the red velvet cushion.
Fast inte på engelska då.
Nej, just det. Nej.
Men ja,
alltså, men i mitt huvud så gjorde hon det.
Ja, ja men, exa, men det är för att det typ känns som en scen i...
I Sex and the City.
Ja, exakt. Exakt så. Och när hon lägger på då så kommer en man fram till henne. Och han är så här, jag hörde dig prata och det här med de här röda kuddarna tyckte jag lät väldigt bra.
Jag skulle vilja ha det hemma hos mig också.
Nej, men det han vill ha är att han behöver hjälp att inreda sitt kontor. Mm-hmm. Och han är så här, är det någonting som du kanske skulle kunna hjälpa mig med? Och jag är, eller, så här, jag är lite osäker på om det är ett kontor eller om det är en mottagning, för han är läkare.
Mm-hmm.
Men det är liksom någon slags place of business i mm-hmm. alla fall. Han heter då Morteza Abdullali Sarbandi. Han är 47 år gammal och trebarnsfar. Och Rihanna blir så här jätteglad för möjligheten.
Såklart.
För att hon jobbar ju inte som inrednings... Eller hon jobbar ju på en byrå och har gjort det i flera år. Men hon är ju fortfarande liksom... Hon pluggar ju fortfarande och sådär. Och nu är det liksom
ung.
Ja, och typ såhär, nu ska hon få chansen att typ inreda ett riktigt kontor. Mm. Asfett liksom. Så hon ger Morteza sitt telefonnummer. Och ett par dagar senare så ringer han. Och de kommer då överens om att han ska plocka upp henne i sin bil. Och så ska de tillsammans åka till det här kontoret som han behöver hjälp med dem.
Mm.
Så eftermiddagen den 7 juli så hämtar han henne vid den här lägenheten där hon bor med sina föräldrar. Och på vägen så stannar han på vid ett apotek för att köpa något och kommer ut med en plastpåse.
Mm.
Och Rihanna vet inte det då, men det kommer senare visa sig att det han köper är kondomer.
Nej.
Så de kommer då fram till ett hus där det här kontoret ska ligga. De åker upp till 50 våningen, men så fort Morteza öppnar dörren så blir hon supermisstänksam Rihanna liksom. För att det, delvis för att det känns verkligen inte som ett kontor, utan det känns som ett, alltså en lägenhet liksom. Men också för att det är jättenedgånget och liksom sunkigt och smutsigt och liksom, alltså hon känner direkt så här, det här, det är fel liksom.
Du skulle inte ha gått med honom.
Nej, jag vet. Och det är också så att hon säger så här, hon bara, ja alltså jag, det var ju liksom en medelålders man typ, jag såg ingen anledning att inte lita på honom liksom. Och att hon var så här, jag vet,
som att man inte bara... Men gud, som att det bara är unga män som begår brott eller vadå?
Men alltså hon, jag vet inte, hon fick en känsla
hon, att... hon får liksom en tillitskänsla till
exakt,
honom.
Ja. Exakt, precis.
Han var ju också vadå, trebarns far. Han verkar ju vara...
Ja, läkare. Det, säger, alltså, så här, det betyder ju absolut inte. Men det är ju sådana saker som vi läser som av som ger oss trygghet. Ja. Liksom. Och typ att jag tänker att han, alltså, han har typ en dotter i samma ålder som henne. Alltså, all is good liksom. Men som sagt, nu är de då i den här lägenheten och hon blir bara mer och mer orolig. Han är så här... Hon börjar typ kolla sig runt och börjar typ göra lite så här skisser och sånt. Och han är så här, han bara, vill du ha ett glas juice?
Mm.
Typ, ta ett glas juice först så pratar vi lite grann innan du fortsätter typ. Hon bara, nej men jag, det är bra liksom.
Jag vill fortsätta jobba
liksom. Och han säger då till henne sen, han bara så här, du men gör dig hemmastad typ, du kan ta av dig slöjan här. Och hon blir så här jätteobekväm för att det liksom är en, alltså det blir bara en konstigare och konstigare situation liksom. Sen visar han då upp innehållet i den här plastpåsen från apoteket och är, alltså kondomerna han har köpt och är typ så här, vet du vad det här är typ.
Men gud.
Och hon bara japp, börjar typ få panik, börjar gå mot dörren, inser att dörren är låst. Och han är så här, han bara, du kommer stanna här så länge som jag vill att du ska stanna här. Och efter det så typ drar han sig till henne. Vad heter det?
Han drar henne till sig.
Han drar henne till sig, tack. Bra, perfekt. Och han är så här, han bara, ingen kan höra det här. Det är ingen som bor här, liksom.
Alltså, jävlar vad läskigt.
Och hon gör heller typ inte, alltså hon skriker inte och hon gör inget ljud ifrån sig, vilket vi ju vet är typ en jättevanlig reaktion bland folk som blir utsatta för den här typen av vidrigheter. Men efter ett tag så börjar hon liksom så här försöka övertala honom. Hon bara, snälla typ, gör inget mot mig. Jag lovar, jag kommer inte berätta för någon om du bara släpper mig nu typ. Men ingenting liksom funkar. Och det pågår liksom någon slags så här sjukt typ obehaglig fram och tillbaka grej mellan dem, där hon typ kommer loss och han typ går efter, och det liksom är så här, ja, det är fruktansvärt läskigt liksom. Och när det här har pågått en liten stund och han liksom är nära henne, så känner hon i sin väska och kommer då på att så här, jag har en kniv med mig.
Det var sjukt. Hon bara bär runt på den. Det är en fruktkniv.
Nej, jag tror att den är större än så. Mm. Så att hon tar då upp den här kniven.
Varför hade hon den med sig?
Oklart. Typ att hon har den för liksom, alltså,
typ självförsvar.
Ja. Så att nästa gång han är liksom nära henne, så tar hon så här upp den och hugger honom i ryggen.
Nej.
Och jag...
Det är därför jag alltid går runt med en stekspade eller så här, stekpanna i...
Just det, så svagt att du går runt med en stekpanna. Nej, spade. Fan. Nej, men, och jag vet inte om det är... Alltså att han är över henne, fan, eller du vet, sådär, och hon hugger honom samtidigt. Eller om han har hunnit vända sig om och hon hugger honom. Det är lite otydligt. Men hur som helst så hugger hon honom i axeln. Och först så typ sitter kniven fast i. Och sen så typ vänder han sig mot henne, skriker, drar ut kniven och typ kastar den mot henne. Hon plockar upp den och börjar liksom springa mot dörren. Och här är det lite oklart vad som händer. Hon kommer senare vittna om att hon kommer ut ur den här lägenheten för att det är en man där som öppnar från utsidan. Jag kommer berätta lite mer om det här snart. Och det gör att hon kan fly. Men hon kommer åtminstone ut ur lägenheten. Okay. Hon springer ner på gatan. Där ringer hon en ambulans. Och sen väntar hon tills den, hon ser den liksom komma. Sen tar hon då en taxi hem till sina föräldrar.
Okay.
Och Morteza, som har förlorat massor av blod, kommer då att dö på sjukhuset.
Okay.
Rihanna kommer inte liksom gömma sig särskilt länge, utan polisen ser då att typ det senaste samtalet han har ringt på hans telefon har gått till henne. Och då åker de typ bara timmar efter att det här har hänt hem till då familjen Jabaris lägenhet och griper henne. Och hennes föräldrar fattar liksom ingenting.
Nej, hon berättar inte för dem.
Nej, exakt. Nej. Men i lägenheten så hittar man då den här kniven som hon har tagit med sig. Och man hittar också liksom en blodfläckad slöja. Det är några saker som är liksom lite oklara med den här berättelsen. Och det står rakt av liksom olika saker i olika källor. Och det hänger typ inte ihop. Men det har att göra med just den här andra mannen då. Liksom. Och... ibland så står det att det är två män, alltså Morteza och en, alltså han har med sig en person redan vid det här mötet på kaféet. Och att han är, det finns vissa källor som säger att det är han som ringer Rihanna, och du vet liksom i andra lägen så och att han är med när de åker till kontoret, att han liksom kommer tillbaka när, i samband med att hon, alltså du vet, att han hör att något händer typ. Men det finns också historier, och det här verkar som att det är det hon säger själv, är att det liksom är en man som hon då inte vet vem det är, som typ springer in, han öppnar dörren utifrån, springer in i lägenheten när hon springer ut typ. Så det är
hur
så
här, har han kunnat låsa upp dörren?
Jag vet inte. Alltså det finns liksom olika, och det är liksom lite olika diskurser kring just den här låsta dörren, var den låst? Alltså så här, för det finns också, och det används av då åklagarna sen, eller domarna, som ett bevis på att så här, hon hade kunnat fly om den inte var låst. Men vi vet ju också om att, som sagt, det är väldigt lätt hänt, eller det är väldigt vanligt att man inte flyr när man blir utsatt för ett våldtäktsförsök.
Ja, verkligen.
Så det är så här, det är oklart.
Och jag tänker typ att om någon har låst en dörr,
ja,
så är det typ, alltså jag kan tänka mig en sån situation att man bara, hur låser jag ens upp dörren?
Ah, nej,
alltså verkligen. Även om det typ är en
nyckel, eller typ eller att om man det är en sån...
Ja, exakt.
Nej, verkligen. Nej, exakt, man har panik. Det finns liksom ingen logik.
Man, om man inte kan öppna den, så är det typ att man bara, okej, jag är inlåst.
Ah, ja,
typ.
Nej, men verkligen. Men hon säger då i alla fall liksom att det vad ska du åt nu?
Jag kommer att tänka på när min kompis ringde för panik och bara, jag är inlåst på en toalett. Hon var inlåst i då, enligt henne själv, i typ en timme. Men sen när hon då skulle bli räddad så var det att hon hade bara dragit åt fel håll.
Nej. Hur full?
Ganska. Ja, förlåt.
Okej. Men så det är liksom, det är oklart om vad som har hänt där. Och det verkar lite som att både försvaret och liksom andra sidan använder sig av den här andra personen som, alltså, som ett del av sitt narrativ. Och som sagt, hon vittnar också själv om det då. Men man kommer aldrig att bevisa någonting kring det och ingen kommer någonsin att gripas.
Nej.
Så Rianne sitter i alla fall. Hon grips och kommer tillbringa sina första 57 dagar i häktet helt isolerad. Hon får inte prata med sina föräldrar, hon får inte tillgång till någon advokat.
Men alltså,
inga andra fångar. Alltså så här, de försöker typ få henne att tro att hennes föräldrar typ har övergivit henne, att de bara så här, de hatar dig nu. De misshandlar henne både fysiskt och psykiskt. Hon torteras liksom av poliser i timmar i sträck, och i övrig tid sitter hon liksom i en så här pytteliten cell där ett lysrör är på dygnet runt, så att hon vet liksom inte vad klockan är. Och de hotar också att utsätta hennes systrar för våld om hon inte skriver på erkännanden som de då ger till henne typ. Och till slut så, eller till slut så gör hon det. Hon erkänner liksom. Efter då hur många veckor som helst av tortyr liksom. Mm. Och det kommer då att säga att den här mannen som hon har knivhuggit inte liksom bara, om man säger så, var läkare, utan han hade också tidigare haft en karriär inom den iranska underrättelsetjänsten. Så han har varit väldigt högt uppsatt. Han har liksom friends in high places typ. Och det gör liksom hennes situation ännu värre.
Såklart.
Efter nästan 2 månader så placeras hon till slut i liksom det vanliga fängelset och får ta emot besökare. Och hon får också sin första advokat, en man som heter Mohammad Mostafai. Och han har en blogg där han liksom publicerar texter som hon har skrivit typ om sitt fall och sin situation. I december 2008 så börjar rättegången, och den är liksom, ja, det är inte toppen alltså. Rianne då, som då är, hon är, alltså, hon står åtalad för överlagt mord, liksom, för att ha planerat det här mordet och utfört det. Och hon försvaras då först av den här advokaten Mohammad. Och han verkar liksom vara jätteengagerad i det här fallet och väldigt engagerad i liksom, ja, men människorättsfrågor i allmänhet liksom, utifrån ett så här, juridiskt perspektiv. Men och han driver då linjen att hon har knivhuggit Morteza i självförsvar, och i Iran är det lagligt att göra det liksom. Och under rättegången så bestämmer man då att han inte längre ska få försvara henne. Så hon får en ny advokat, och sen får hon en till ny advokat, och det verkar som att ingen av de två är typ ens närvarande under rättegången. Det man använder sig av, alltså från liksom domarna och åklagarsidan, som liksom bevis på att hon är en dålig person och typ en överlagd, alltså att hon har liksom begått det här mordet överlagt, är att de säger att hon har köpt kniven som hon använde bara 2 dagar tidigare. Hon ska ha skrivit ett sms till en kompis där det står typ så här: jag ska döda honom. Alltså inte att hon har sagt att jag ska döda Morteza, utan hon, så här, jag ska fan döda honom liksom. Att han är knivhuggen i ryggen tyder då ju på att hon
har gjort det.
Alltså att han inte,
nej, inte märkt. Absolut.
Ja, exakt. Att han inte var liksom på henne. Att, det inte var, att hon inte var under fara just då. Man menar att då hennes beteende på brottsplatsen, typ att man inte hörde henne skrika, att hon är, det här konstiga med dörren, var den olåst? Alltså varför försökte hon inte ta sig ut mer? Det finns också typ så här, man tycker att man borde se mer på dörren om hon har typ så här försökt ta sig ut. Liksom. Hon har inte agerat så som de tycker, nej, att ett liksom våldtäktsoffer eller någon som blivit utsatt för ett våldtäktsförsök ska agera helt enkelt. Nej. Och man driver också linjen väldigt hårt att hon har haft väldigt många pojkvänner i sitt liv. Att hon är liksom väldigt så här sexuellt frigjord, vilket är liksom, det är ju någonting som händer över hela världen och används som angreppssätt på kvinnor. Men jag tänker att i ett väldigt konservativt land så
ja, nej, precis, blir det också, blir det ännu mer.
Ja, exakt. Och man menar då att hon även hade en sexuell relation till Morteza, och därför kunde hon inte bli våldtagen.
Men gud.
Ja, men jag vet, det är så jävla dumt. Ja. Och man pushar då jättemycket att hon har en narcissistisk personlighetsstörning. Att hon är, alltså, så det är liksom både typ att man använder sig av lite bevis, men också jättemycket så här personangrepp. Hon är typ en narcissist och en galen person och typ ligger med allt som rör sig. Alltså... lite så. Försvarets linje då, så länge det liksom finns försvar, och det här är också det här är liksom försvaret, och ifrågasättandet kommer leva kvar långt senare. Vi kommer in på det sen. Alltså de menar ju att liksom hela utredningen och hela rättsprocessen typ är ett haveri liksom. Man har inte letat efter den här andra mannen som ändå flera menar liksom finns. Man testar de här, du kommer ihåg att han försökte bjuda henne på juice. Det finns två glas upphällda. I det ena glaset så ligger det typ någon lugnande medicin.
Ja, de hittar det.
Ja. För han har ju liksom inte gjort någonting med på brottsplatsen typ, utan han har ju blött ut det liksom. Ja. Så att man testar det, och bara det ena är liksom, finns någon slags drog i då.
Jag visste det när han skulle ha gett en glas juice.
Japp. Och hennes mamma, Kjolle, hon vittnar om att Rihanna inte alls köpt kniven 2 dagar tidigare. Och att det finns liksom ingen försäljare som vittnar om att han har sett det hela, alltså åtminstone inte rättegången som liksom vittnar om att han har sålt en kniv till henne. Man har då med hjälp av våld uppenbarligen tvingat Rihanna att skriva på erkännanden. Och trots att så här, hon utsatts för hur mycket vidrig skit som helst, så har hon liksom aldrig sagt någonting annat än att hon var övertygad om att Marteza skulle våldta henne, helt enkelt. Och rätten hittar aldrig något annat motiv, utan man fortsätter liksom bara svartmåla henne som en galen kvinna. Och på de grunderna så kommer man att 2009 döma henne till döden för mord.
Nej.
Och hon blir liksom, Rihanna blir väldigt så här välkänd och typ omtyckt inne i fängelset under sin tid där, och det blir hon ganska tidigt liksom. För hon hjälper andra fångar väldigt mycket. Hon typ så här delar med sig av sina kläder, och hon delar med sig av typ mat och typ telefonkort och sånt, som hon då får liksom av sin familj. Typ. Mm. Hon undervisar kvinnor i fängelset, hon har ju ganska mycket utbildning liksom, så att hon har liksom lite sådana saker också. Och hennes fall blir också super välkänt liksom långt utanför fängelset. Över hela världen får liksom folk upp ögonen för Rihanna Jabari och det som händer henne. Så att FN och Amnesty International engagerar sig jättemycket, och det man menar då är ju att hennes liksom rätt till en rättvis rättegång har kränkts helt enkelt, och typ rätten till försvar och allt sånt liksom, utöver att hon då också har typ torterats till ett erkännande. Det är också typ säkert väldigt många namnkunniga typ kändisar i Iran och sånt som typ engagerar sig i henne, och man liksom, ja men det blir typ en internationell kampanj helt enkelt. Och man lyckas, alltså åren går, åren börjar gå helt enkelt. Och man lyckas vid flera tillfällen typ skjuta upp hennes dödsdatum, men kraven på en ny rättegång hörsammas liksom inte.
Nej.
Och den som går i täten för kampen för Rihanna är då hennes mamma Kjolle. Det är uppenbarligen att jag har ett mammatema.
Gulligt.
Olika mamma-aktivister. Hon blir liksom, alltså, hon hälsar förstås på sin så här dotter i fängelset så ofta hon kan. Du vet, ha mest typ hemlagad mat och sånt. Och hon typ leder så här grupper som typ protesterar utanför fängelset. Hon typ sitter utanför ibland så här, hennes dotter. När hon typ förhörs på typ vissa myndigheter, då typ så här åker hon typ och sätter sig utanför de lokalerna. Det är typ tusentals personer från hela världen som typ kontaktar henne och typ uttrycker sitt stöd för hennes kamp. Hon har väldigt, väldigt mycket kontakt med sin dotter via brev. För Rihanna skriver liksom hur mycket brev som helst under så här, sin tid i fängelset. Och många av dem har då liksom översatts till engelska. Alltså, det är väl helt enkelt ett sätt att typ ge henne en röst typ, inom de här olika kampanjerna. Liksom. Så att, i ett då, som handlar om den början av tiden i fängelset, så skriver hon då att hennes, de som har utsatt henne för det här våldet och som förhör henne, hade då prohibited me from reading newspapers, having visitors, reading books, getting any news or reading the Quran. But I had a pen which was complemented by some papers I took from the trash cans when I took walks outside. I would put them in my pockets and bring them back to my cell. I started writing on little pieces of white paper. I expressed my anger, complained, got angry, cursed. Så hon börjar liksom, hon samlar på sig pappersbitar och bara skriver och skriver och skriver. Och åren går, och vid flera tillfällen så tvingas då Rihannas familj, alltså, säga till hejdå till henne för vad de tror kommer bli liksom sista gången. Mm. Innan man då får reda på antingen att typ, det verkar som att ibland så är det typ att liksom regeringen eller staten typ fuckar med dem.
Mm.
Och sen bara, nej det blev inte nu. Alltså du vet så.
Det var hemskt.
Men det är också att man liksom skjuter upp det då. Alltså att, att de, det här kampanjandet får liksom mm. resultat upp. Men till slut, 2014, så det har alltså gått 7 år. Då bestämmer en domare att Rehane bara kan bli benådad av Morteza Abdullahi Sarbandis familj.
Mm-hmm.
Och det är tydligen liksom en laglig möjlighet idag.
Det är sjukt.
Alltså det finns fall där, jag läste om något fall, eller så läste jag liksom i förbifarten där typ en mamma till ett offer typ örfilade gärningsmannen och typ var så här, nu är vi even typ. Och då blev han benådad.
Va?
Ja, så att familjen liksom, de drabbade kan benåda mm. gärningspersonen.
Sjukt.
Ja, det är väldigt, väldigt speciellt. Och det som är problemet då är att det är Mortezas äldsta son, Jalal, som då för familjens talan. Och han säger att en benådning bara är möjlig om Rehane berättar sanningen. Jag tänker att de helt enkelt vill höra att så här, våran pappa har inte mördats på grund av att han försökte våldta det. För att det är ju fruktansvärt. Mm. Liksom. Och de har, även de tror då på att det finns en till person.
Mm.
Så de tror att hon har varit med och planerat det här mordet. Och att hon vet om vem den andra personen var.
Mm.
Och att han typ kom in och avslutade det hon hade påbörjat. Alltså du vet, någon sån story liksom. Jalal säger till pressen, only when her true intentions are exposed and she tells the truth about her accomplice and what really went down will we be prepared to grant mercy.
Mm.
Men hon är så här, men jag har redan berättat det som är sant. Så snart har hon då ett nytt datum för avrättning. Det är den 25 oktober 2014. Och Rehane är nu 26 år gammal. Hon har suttit i fängelse i 7 av dem. Och den här gången verkar det som att avrättningen inte kommer gå att skjuta på mer. Och hon skriver ett sista brev till sin mamma. Det avslutas här. Det här är en liten bit, men det var så himla starkt. Så nu kommer jag läsa det. The world did not love us. It did not want my fate. And now I'm giving in to it and embrace the death. Because in the court of God, I will charge the inspectors. I will charge Inspector Shamlu. I will charge judge and the judges of the country's Supreme Court that beat me up when I was awake and did not refrain from harassing me. In the court of the Creator, I will charge Dr. Farwandi. I will charge Qasem Shabani and all those that out of ignorance or with their lies wronged me and trampled on my rights and didn't pay heed to the fact that sometimes what appears as reality is different from it. Dear soft-hearted Shole, in the other world, it's you and me who are the accusers and others who are the accused. Let's see what God wants. I want to embrace you until I die. I love you.
Mm, sorgligt.
Det är så jävla sorgligt. Mm. Och i gryningen den 25 oktober 2014 hängs Rehane Jabari i Gordasht-fängelset. Och hon har varit så här väldigt lugn inför sin död. Hennes familj har fått träffa henne ännu en sista gång då, innan man genomför den här avrättningen. Och hennes död leder till liksom internationella protester. Såväl typ så Amnesty och FN går hårt liksom till hårt angrepp, men även typ officiella röster från liksom Storbritannien och USA och massa andra länder fördömer liksom den här avrättningen officiellt. Och samtidigt som att allt det finns, så att det liksom är en så här människorättstragedi, så står ju också typ hennes familj kvar och har förlorat typ sitt, eller förlorat till kött och blod liksom. Och Shule då, hennes mamma, fortsätter så här jobba mot avrättningar. Det finns typ en Facebook-sida som heter liksom, du vet, Justice for Rehane Jabari, men som sen döps om till så här, Remember Rehane. Och där typ, den använder man för att så här, skapa uppmärksamhet för andra fall som folk behöver engagera sig i och sånt. Och hon, Shule då, hennes mamma, hon skriver till sin dotter efter hennes död. Rehane, I swear to the day you were born, to your free and happy spirit, to your intelligence, to the strong bond between us, to your sweet smiles and to my everlasting love for you, that I will find every one of those who did injustice to you, and one day the justice will prevail and would be served. You must believe me, now you can sleep quietly. You gave your life for righteousness.
Hemskt.
Första gången jag läste det här, så började jag gråta. Mm. Och nu kände jag att jag var så nära att börja gråta igen.
Väldigt sorgligt. Man kan ju inte förstå den känslan att...
Aj, det är så fruktansvärt, fruktansvärt sorgligt. Så det var Rehane Jabaris historia. Och mordet då på Morteza Abdullahi Sarbandi. Mm. Eller vad man ska kalla det. Jag läste en bildserie i tre bilder, tre delar, av journalisten Antje Shipman, som gav liksom väldigt mycket så insikt i Rehanes sista tid, som jag inte liksom kunde gå in på så djupt här. Jag läste en Al Jazeera-artikel där journalisten inte, det är sånt vem journalisten är, men den har i alla fall rubriken Iran hangs woman despite international uproar. På slate.com så har jag läst Rehanes sista brev. Iranrights.orgs genomgång av fallet, ett utdrag ur Sholeh Pakravans egen text publicerad av MEK, som väl är typ deras motståndsrörelse, tror jag. Och en AFP-artikel publicerad av Al Arabia med rubriken Mercy for an Iranian woman on death row if she tells truth. Samt en L-artikel med rubriken Rehane Jabaris last words of Susan McLellan. Och så en arkiverad version av den här bloggen som hennes första advokat hade. Den låg på moheg.blogfa.com. Men det är som du vet, Wayback Machine.
Usch, vad sorgligt. Det var väldigt hemskt.
Ja, det är fruktansvärt jävla sorgligt. Och otroligt. Det är någonting med folk som lever så nära sin egen död. Typ.
Nej, jag...
Alltså det ger ett så... Det är ett perspektiv på livet som är liksom nästan omöjligt för en... Eller det känns så svårt att förstå.
Det är omöjligt. Jag och mamma började titta på en serie igår. Just där i första avsnittet ser då. En man och hans advokat som sitter och han ska då dömas till dödsstraffet. Och det är precis liksom timmarna innan. Och jag liksom bara kände så här, alltså jag blev så drabbad av det. Alltså det är liksom en spelserie, men alltså dödsstraff är...
Nej.
Sjukt. Det är så jävla läskigt alltså.
Ja, och hon är hon skriver så extremt bra, vilket ju gör att hon är så bra på att beskriva sina känslor och sin, att hon liksom kombinerar den här ilskan och den här liksom så här, ni du vet, de här människorna gjorde så här mot mig, men samtidigt med typ ett lugn gentemot sin egen död på ett sätt som är så jävla starkt och fascinerande och fruktansvärt på en och samma gång typ.
Ja.
Så jag kan verkligen rekommendera att läsa hennes sista brev, för det är verkligen stark läsning. Alltså du vet, så att jag var så här, jag vill läsa någonting från det här, men jag kunde typ inte välja.
Nej, jag fattar.
Vad liksom.
Men vi länkar ju upp till
det. Ja, det gör vi absolut.
Tack för den här veckan.
Ja, tack för att ni har lyssnat på oss.
Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi verkligen.
Och
Instagram, önskafall, att Sandell Anna, att Karin Londre, går med i Facebookgruppen Mord mot mål podcast. Och
hej då!